Den bok vi kallar för Bibeln, det är en bok som hela tiden väcker förvåning. Den innehåller en mängd händelser och skildringar där den utmärkande ingrediensen är det oväntade. Och sånt som får oss att fullständigt gapa av förvåning och tappa fattningen. Gamla testamentet beskriver gång på gång sådana situationer som överraskar oss som läsare. Och när det gäller Nya testamentet är det ännu vanligare. Jesus får människor, särskilt de egna lärjungarna, att höja på ögonbrynen och undra om det verkligen är sant det de ser honom göra och det de hör honom säga. Jag ska ta 4 exempel. Ta händelsen när överseprästerna och folkets ledare kom fram till Jesus och frågade vad han hade för rätt att göra allt det han gjorde och vem som hade gett honom det uppdraget. Det ska jag snart säga. Om ni bara svarar på en annan fråga först, sa Jesus. När Johannes döparen döpte, var det på Guds uppdrag eller inte? De började genast diskutera med varandra och sa, om vi säger att det var på Guds uppdrag, då kommer han att fråga varför vi inte trodde på honom. Men om vi påstår att Gud inte hade sänt honom, då får vi problem med folket. Därför svarar de, vi vet inte. Då sa Jesus, i så fall säger inte jag heller vem som har gett mig mitt uppdrag. En annan gång kom laglärarna och fariserna släpande på en kvinna som blev upptäckt när hon var otrogen mot sin man. Mose lag säger att hon ska stenas. Vad anser du? Frågade man. Men Jesus böjde sig bara ner och skrev i sanden med fingret. Då blev man otåliga och krävde ett svar. Jesus tittade till slut upp och sa, om ni tänker stena henne, så vill jag att den av er som aldrig har syndat ska kasta den första stenen. Sen böjde han sig ner och fortsatte att skriva i sanden. Men de judiska ledarna smög sig bort en efter en. Och snart var det bara kvinnan kvar framför Jesus. Var det ingen som dömde dig, undrade Jesus? Nej, herre, svarade kvinnan. Jag tänker inte heller döma dig, svarade Jesus. Gå nu, men synda inte mer. Mot slutet av sin offentliga verksamhet rider Jesus en dag in i Jerusalem på en åsna. Och han blev hyllad som Davids son och Israels kung av alla de som var samlade på Jerusalems gator den dagen. Medan processionen fortsatte över Oljeberget kom han till en plats där hela staden syns som ett panorama framför dem. Då hände något oväntat och märkligt mitt i all glädje och allt jubel. Någon börjar snyfta. Och man såg sig omkring för att se vem det var som förstörde den fina stämningen med sina tårar. Det var då man upptäckte att det var kungen själv som grät så hjärtskärande över den älskade staden. Och så säger han, tänk om du hade förstått hur du skulle kunna få frid och ro. Men nu är det för sent. Dina fiender ska jämna dig med marken. Eftersom du inte tog det tillfälle Gud gav dig. Lite senare i påskveckan möter en romersk officer Jesus i situationen som dödsdömd fånge på väg att korsfästas. För officeraren var det bara ett rutinuppdrag. Inget alls ovanligt eller märkligt med det. Hela morgonen hade han förmodligen varit upptagen med att bevaka fången och den högljudda och oroliga folkmassan. Men för varje minut som gick blev han mer och mer förbryllad över sin fånge. Han var van vid hårda och fördömande ord från de som skulle korsfästas. Han hade hört offren uttala de hemskaste eder och förbannelser mot både Rom och de som tjänstgjorde vid avrättningen. Men aldrig tidigare hade han hört någon dödsdömd uttala sådana ord som den här mannen gjorde. En man som med milda och förlåtande ord bad för dem som slog honom. Istället för de vanliga orden av bitterhet, hat och vrede så öppnades hans mun med ord som "Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör." Den här officeren blev så förundrad över allt vad han såg och hörde kring Jesu korsfästning och död att han till sist utbrast: "Sanna mina ord, denne man var Guds son." Men av alla de överraskande händelser som är beskrivna i Nya testamentet så finns det en som tar priset. Särskilt för de allra närmaste vännerna till Jesus, och det är hans egen uppståndelse från de döda. Men innan det kunde bli en uppståndelse var det nödvändigt att Jesus först skulle dö. Och de som kände Jesus allra bäst, hans egna lärjungar, de förväntade sig verkligen inte att mästaren skulle dö. Tvärtom verkade hans död ha tagit dem med fullständig överraskning. Och detta var fallet trots att Jesus hade varnat dem gång på gång för att detta skulle hända. De hörde vad han sa, men kunde ändå inte fatta eller förstå innebörden i det och ta det till sig. Fast man var 12 stycken var det inte en enda av lärjungarna som trodde att Jesus skulle låta någon få tillfälle att döda honom. Han som alltid hade kontrollen över alla situationer. Trots varningarna från Jesu egen mun kom händelsen under påsken som en fullständig överraskning för de närmaste vännerna. Men om nu döden kom som en överraskning, så kom uppståndelsen som en ännu större överraskning. Och hur är det möjligt, undrar vi? Hade inte Jesus berättat för dem att han skulle uppstå och bli levande igen 3 dagar efter sin död? Jo, det hade han verkligen. Men så vitt vi vet finns det inget som tyder på att man under de dystra timmarna efter korsfästelsen kom ihåg ett enda ord av det Jesus hade sagt om sin uppståndelse. Däremot kom hans fiende ihåg vad han hade sagt om sin uppståndelse. När man beställde vakter att sättas ut av Pilatus vid graven, så uppgav man det som skäl att han hade sagt att han skulle bli levande igen efter 3 dagar. Och självklart trodde man inte på att det skulle hända. Men man kom i alla fall ihåg att Jesus hade sagt så. Lärjungarna och vännerna till Jesus hade däremot glömt bort allt vad Jesus hade sagt. Man gick inte precis omkring och väntade på att något under skulle hända. Timmarna och dagarna efter hans korsfästelse. Därför var man också väldigt dämpade och kritiska till de där kvinnorna som på påskdagsmorgon kom tillbaka från graven och berättade att den var tom. Och att en ängel hade berättat för dem att Jesus hade blivit levande igen. När Kleopas redogjorde för det hela uttryckte han sig så här. Några av kvinnorna i vår grupp förvånade oss i morse. De var vid graven tidigt i morse och hittade inte hans kropp. Och kom tillbaka och berättade att de hade sett en syn med änglar som hade sagt att han lever. Och Lukas skriver sitt evangelium i 24 kapitlet. Kvinnorna som gått till graven berättade alla samma sak för de 11. Men männen tyckte det lät som tomt prat och trodde inte på det. Den glädjande nyheten togs inte emot med någon glädje. Och hoppet återvände inte till de modlösa. Nej, man betraktade det som nonsens, som tomt prat. Senare när Jesus hade visat sig för sina lärjungar i den översalen, som vi brukar kalla det, eller rummet på övervåningen, så gick man iväg för att berätta om sin upplevelse. Och man berättade den för Thomas, som inte hade varit närvarande vid det tillfället. Han hade lidit och sökt i det tysta vid Jesu död. Men när hans vänner, som han visste att han kunde lita på, kom med de allra bästa tänkbara nyheterna om att de hade mött en uppståndne Jesus, gav han då kanske till ett glädjerop? Nej, inte alls. Tvärt emot så verkar han nästan bli ännu mer irriterad över nyheten. Jag tror inte på det, sa han med eftertryck. Jag såg när man spikade upp Jesus på korset. Jag såg honom dö och jag hörde honom säga, det är slut, allt är uppfyllt. Och så la han till, innan jag tror detta så måste jag få sätta mitt finger i spikhålen och min hand i hans uppskurna sida. Thomas var lite mer kritiskt lagd än de övriga lärjungarna. Men en sak hade de gemensamt. Inte en enda av dem väntade sig att Jesus skulle bli levande igen efter sin korsfästning och död. De som kände Jesus allra bäst var också de som blev allra mest överraskade när han uppstod. Men ett lika förvånande faktum är att samma personer som varit så säkra på att Jesus för alltid var både död och begraven snart förändrades till att bli precis lika övertygade om att han verkligen hade blivit levande igen och uppstått. Det är ett obestridligt faktum. Från att ha varit ett sällskap rädda och besegrade stackare förändras man till en grupp modiga kristna som vände upp och ner på hela världen och med glädje mötte fängelse, förföljelse och död som martyrer för sin tro. För att man vägrar att ge upp sin tro på den uppståndne Jesus. Vad var det då som förändrade dem? Jag tror att en stor del av hemligheten ligger i de 5 orden. Han visade sig för dem. Man trodde för att varenda av dem fick ett möte med den uppståndne. För en del visade han sig när de var samlade i en större grupp. Och för några av dem, som till exempel för Maria Magdalena och Simon Petrus, Paulus och Jakob, så visade han sig enskilt bara för dem i ett eget personligt möte. Man kan förstå att Jesus visar sig för Petrus. För Petrus hade ju förnekat honom ute på översteprästens gård när han stod och värmde sig vid elden. I en stund av tillfällig feghet så hade han svurit på att han inte var en av Jesu lärjungar och att han inte kände den mästare som hade betytt så mycket för honom. Det var av den anledningen som Jesus också hade sänt en speciell hälsning till just Petrus. Gå och berätta för lärjungarna att jag lever och hälsa särskilt Petrus, hade han sagt. Och dessutom visade han sig vid ett alldeles speciellt tillfälle just för bara Petrus. Petrus behövde detta. Det var han som före påskens händelse hade sagt: om än alla andra sviker dig och lämnar dig, så ska inte jag göra det. Jag ska alltid stå där vid din sida. Och så hade det blivit platt fall för hans stora ord och löften om att stå där stark som en fura när ovredet bröt loss och de mörka molnen tornade upp sig. Jesus visade sig också för Maria Magdalena, och det var för henne han visade sig först av alla på påskdagsmorgonen när hon stod och grät utanför graven. Maria hade följt och tjänat Jesus troget ända sedan den dag han drev ut 7 onda andar ur henne, som det står i bibeltexten, och botade henne. Hon hade också stått där troget vid korset och följt honom ända till det bittra slutet när han gav upp andan. Paulus poängterar också att Jesus personligen visar sig för honom. 3 gånger nämnande i apostlagärningarna att Jesus visar sig för förföljaren Saulus, som ville sätta alla kristna i fängelse för att de spred budskapet om Jesus som den uppståndne Guds son. Men där på Damaskusvägen får han ett personligt möte med den som han förföljde.
Kärleken som inte har någon gräns.
Om hinder reser sig på din väg som du inte själv klarar av,
Guds kärlek hjälper dig genom allt, ge styrka när du är svag. Gud har omsorg om dig.
Sedan visar han sig för Jakob, står det, till vår stora förvåning. Varför just Jakob, undrar man. Varför inte Marta, Maria och Lazarus där borta i Betania? Eller varför inte Jesu mamma Maria som var så tyngd av sorg? Ja, kanske det var lillebror Jakob som behövde det där personliga mötet med Jesus för att bli riktigt övertygad om att Jesus hade blivit levande igen och att han var mer än bara en vanlig bror. Men det hade varit lättare att förstå mötet om man någonstans i evangelierna hade kunnat hitta något spår av sympati eller syskonkärlek mellan bröderna. Men den syns aldrig någonstans. Inte heller ser man spår av den beundran som yngre familjemedlemmar ibland kan känna gentemot en äldre begåvad storebror. Det finns inget sånt, bara ifrågasättande och svala relationer. Men som barn så hade förhållandet mellan syskonen varit annorlunda. Jakob och Jesus hade lekt tillsammans, sovit tillsammans och gått i synagogan tillsammans. I 20-25 år hade de levt och bott i samma hus. Som storebror hade Jesus berättat mycket för Jakob om händelser ur det judiska folkets historia. Han hade berättat om Noa, Abraham och Isak, drottning Ester, profeten Samuel och kung David, och Jakob hade lyssnat med stor spänning och stor förundran över allt vad Jesus hade berättat för honom. Men när de var i tonåren så visade sig att bröderna hade olika läggning och olika synsätt på saker och ting. Jakob var av naturen konservativ, bokstavstroende och sympatiserade med fariseerna som höll sig till lagen som rättesnöret. Jesus var raka motsatsen till sitt väsen. Idag skulle man nog anse att han var mer åt det liberala hållet. Han såg förbi det yttre. Han såg förbi bokstaven och såg mer till hjärtat och roten bakom allt. Detta var något som Jakob inte kunde acceptera och ta in. Trots att de arbetade i samma snickarverkstad började de sakta men säkert glida isär från varandra. Och så kom sorgen till familjen att deras far Josef dog. Inte långt efter började Jesus tala om att han har fått ett uppdrag från Gud om att gå ut och predika om att himmelriket var nära. Det innebar att ansvaret för verkstaden och familjen kom att vila på Jakob i fortsättningen. En tid senare återvände Jesus till sin hemstad Nasaret och besökte sin gamla hemförsamling. Det är inte säkert att Jakob och den övriga familjen kände till att det var Jesus som skulle läsa och lägga ut texten just den dagen. Men det är ganska säkert att familjen också var där bland åhörarna. I Markus evangeliet beskrivs det som att han fick ett kyligt mottagande. Man sa, är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Josef, Judas och Simon? Bor inte hans systra här hos oss? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa, en profet blir ringaktad på ett särskilt sätt i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem. En tid senare kom han till Kapernaum och många människor samlades för att lyssna till honom. Men ryktet hade också spridits om honom och det hade nått den egna familjen att han hade blivit mer eller mindre galen och att han inte var riktigt att räkna med längre. Jakob och den övriga familjen med mamma Maria, också med i gruppen, bestämde sig för att gå dit och helt enkelt hämta hem honom. Både inne i huset och utanför var det överfullt med människor. Därför skickade man bud in till Jesus och sa, din mamma och dina bröder väntar utanför på att få träffa dig. Efter en lång väntan kom budbäraren tillbaka ut till familjen, men ensam, utan Jesus. Kom han inte ut, undrade Jakob. Nej, det svaret. Ja, men vad sa han då? Jo, han sa att hans mamma och hans bröder var de som gjorde Guds vilja. Man kan mycket väl tänka sig att familjen reagerade negativt på svaret. Och att Jakob knöt händerna och sa, han ska få som han vill. Från och med nu ska jag inte ha mer med honom att göra. Och med undantag av Maria så blev det nog så. Hon var den enda i familjen som följde honom under korsfästelsen och när han dog. Men Jakob då? Vad hände med honom? Ja, han hade ju inga särskilda illusioner om sin bror. Han förväntade sig inte att Jesus skulle bli levande igen 3 dagar efter sin död. Ändå fick Jakob just den övertygelsen och tron. Hans vittnesmål är unikt och väldigt starkt. Varför blir det så? Jo, en av förklaringarna ger Paulus i sitt första brev till de kristna i Korint. Därefter visar han sig för Jakob och sen för alla apostlarna. Jakob mötte honom livs levande och det förändrade hans liv. Han blev också en lärjunge och en kristen. Och mer än så, han blev en högt aktad apostel. Han blev till och med ordförande i apostlamötet i Jerusalem när man skulle välja väg i förhållande till judendomen. Och enas om vilka krav man skulle ställa på de nyomvända från andra folk som inte var judar. Han skrev också ett brev i Nya testamentet som heter Jakobs brev. Och han blev också en kristen martyr någon gång mellan åren 62-66 efter Kristus. Men framför allt så blev han ett oemotsägligt bevis på att Jesus från Nasaret hade uppstått och blivit levande igen och visade sig bland annat för Jakob, hans egen bror. En av många överraskande och dramatiska händelser i Bibeln, överraskningens bok. Livet och kristendomen är fullt av överraskningar och mysterier. Men vi får inte stanna vid förvåning. Vi måste gå vidare. Ingen väntar med att sätta på radion eller tända lyset. Bara för att man inte begriper allt om radiovågor eller elektricitet. Vi behöver inte förstå allt för att kunna tro. Tro handlar mer om förtroende och tillit till en livs levande Jesus från Nasaret. Tro är inte att gissa eller spekulera. Ungefär som när man tippar om det blir oavgjort vinst eller förlust i den och den fotbollsmatchen. Nej, tro i Bibelns mening är som att gå på en bro och lita på att den bär över till andra sidan. Tro är som att bli buren av en stark far. Det är tro i Bibelns mening. Jag är uppståndelsen och livet, sa Jesus och tillade. Den som tror på mig ska leva om han än dör.
Jag vet att han lever, lever. Min Jesus lever idag. Härlig seger han gav oss på Golgata. Många av nutidens människor säger att Jesus är död. En segrare Jesus blev. Jag vet att han lever, lever. Min Jesus lever idag. Härlig seger han gav oss på Golgata. Han gav beviset för kärlek. Han gav oss på Golgata.